Så kör vi om.
Ja.
Ja, men nu har vi övat lite.
Jag kommer inte ansåg vad vi har sagt, så vi spelar ingen. Nej. Så inte jag något bra i början som vi ville ha kvar?
Det låter inte bekant.
Välkommen till Efterspelet, podden som spelas in direkt efter spelet. Spelet vi har spelat heter Dorf Romantik och vi som har spelat heter Jens,
Åsa
och Kalle.
Och vem är det som vill börja nysta i det här spelet?
Jo, men jag tänkte jag kan börja lite. Det är, vi har alltså spelat Dorf Romantik, det är brickbygge, det är bybyggande, vi lägger brickor i karkassonsk anda. Det är sjöar och det är hus och det är skogar och det är fält och räls och allt möjligt. Vi har mött uppdrag. Ja, det är det vi har gjort. Vi har och byggt en by.
Ja, men precis. Och det är första partiet av en möjlig kampanj.
Ja, och som vi har gjort det. Precis. Det är att vi har byggt det här tillsammans för att vi vill, ja, ett samarbetsspel. Ja.
Hade inte du någon fantastisk antologi eller vad det heter? Det där på
en alliteration
heter det. Jag glömmer alltid bort det ordet.
Jo, jag hade det första gången när vi trodde att vi spelade in den här podden. Men det visade sig att vi bara pratade.
Så drar jag undan ridån lite igen. Jag missade att trycka på record för ungefär 5-6 minuter sedan.
Ett brickbygge. Jag vet inte, det var brickbygge och by och bonanza. Det var många ben.
Det var vackert, men jag missade det tyvärr. Mm. Och det är vårt fel. Men det var vackert. Vi fastställde också då, vi sa så många briljanta saker. Mm. Vi fastställde också att under rubriken till podden är bland hexagoner och mikrofoner.
Ja, men det var bra att vi fick med den igen, för den är ju väldigt, väldigt stark.
För det är ju så att det här spelet består av en himla massa hexagoner.
Ja, precis. För på sin tur så kommer man ta en hexagon, och det kommer antingen vara en hexagon som innehåller ett uppdrag om man har färre än 3 uppdrag på spelplanen, eller så kommer det vara en hexagon som de räknar mer som en miljöbricka eller landskapsbricka som då bygger vidare på det här landskapet man håller på med målet att slutföra de uppdrag man har igång.
Och för de som har spelat Carcassonne, vilket vi konstaterade att jag antagligen har gjort mest, är att för de kommer känna igen sig väldigt mycket.
Ja, precis. Men man slipper den här liksom kampen om vem är det som omringar klostret och vart lägger man dem och sådana där saker.
Precis, det är en samarbetsmys. Mm. Carcassonne är ett samarbetsmys. Så ni lägger som ett pussel tillsammans som har mycket av samma saker som vi har i Carcassonne, fält och så annat, men vi har inte figurer.
Ja, de har bytt ut rälsarna mot, eller vägarna mot rälsar.
Ja,
men annars finns det liksom fält, byar, skog.
Ja, flod finns ju en expansion då för Carcassonne. Och då så, ja, skillnaden är poängsättningen.
Mm.
För att i Carcassonne, eller det finns flera skillnader, det här är hexagoner, det är det inte i Carcassonne. Mm. Och hexagonerna tycker jag själv fungerar väldigt bra på det här.
Ja, men det var trevligt. De har ju fler öppna kanter.
Ja, bäst bland öppna kanter.
Ja, precis. Och i slutet av sitt parti så räknar man ihop hur mycket poäng man har fått. Och antalet poäng visar vilken nivå som man har nått upp i den här highscore-tabellen. Och för vår del så hamnar vi på 146 poäng. Vilket ger oss nivån Actress, som gav oss 4 stycken steg att gå framåt på den här kampanjkartan. Och efter man har tagit sina 2 första steg så får man öppna den första av 5 stycken lådor. Och de här lådorna innehåller då nytt material och nya komponenter som man kan använda till kommande partier. Och det vi låste upp nu, Kalle, du kan ju förklara lite grann vad det är vi har låst upp till nästa parti.
Ja, jag ska försöka återskapa magin av att få öppna en liten ask, då det är en av mina stora passioner här i livet.
Det och siffror lärde vi oss i tidigare
avsnitt. Ja, det är mina vänner. I den här asken så det vi har fått är ju dels flera brickor, flera uppdragsbrickor och korresponderande liksom uppdragsvärdesbrickor, vad vi ska kalla dem.
Ja, för det kan man ju sticka in det med att spelet tar slut när antingen alla landskap, eller spelet tar slut när alla landskapsbrickor är i spel. Men det man vill uppnå är att under vägen har slutfört så många uppdrag som möjligt. Att då ha fler uppdrag att jobba med inför nästa parti är väl ett sätt att då öka möjligheten att liksom få mer poäng.
Ja, nej men precis. Så vi har låst upp 5 nya uppdragsbrickor. Vissa av dem med lite möjligheter på som inte finns i brickorna tillgängliga i ditt första spel. Mm. Jag tänker att jag inte ska spoila dem kanske. Eller alltså, är det tillräckligt mycket för att vara en spoiler här?
Ja, jag tänker att vi kör igenom vad man får i de här första...
Ja, ja men vi gör så. Det är ask 1.
Vi kan säga så här, det kommer komma spoilers. Om man inte vill ha spoilers om vad som man låser upp i första lådan, då får man hoppa fram, låt oss säga 2 minuter.
Eller så stoppar ni fingrarna i öronen och så säger ni lalalala.
Ja. Ja. Eller så bara glömmer ni bort det här jag säger.
Ja, men precis. Det kommer komma lite spoilers.
Det som är nytt egentligen i uppdragsbrickorna som låses upp, det är att det låses upp 2 stycken korsningar nu, som båda är där järnväg och flod kan korsa över varandra. Mm. Den ena där går järnvägen på en bro över floden och på den andra går floden på en, är det en akvedukt det där det heter?
Ja, ja men precis.
Det över rälsen då.
Känns korrekt.
Bara säga bro.
Ja.
Men jag tror att akvedukt är säkert mer korrekt. Det är lite,
det är fräsigare om inte
annat. Det låter mycket fräsigare. Det låter också lite som en, alltså där flod möter järnväg. Får vi inte lite av en sån här industriell love story-känsla? Mm. Vad nu det innebär.
Men absolut. Jo, för att en av de liksom problemen vi stötte på nu i första partiet, det är ju just att järnvägen och floden skär av landskapet. Och de samexisterar inte så värst mycket. Och därför är det skönt att veta att i nästa parti så kommer man just ha de där 2 brickorna tillgängliga som tillåter att korsa dem.
Ja. Utöver det så har vi låst upp ett trähjärta. Som
den var jag himla nyfiken på.
Ja, och trähjärtat är kopplat till en av de andra nya grejerna. Det är att vi har fått 2 stycken kort med achievements på rent så här tv-spelspråk. Små bedrifter som vi kan utföra under kommande spel för, ja, men för nya sätt att tjäna poäng då. Så att i framtida partier av det här spelet så kommer man kunna få poäng på fler sätt än att slutföra de här uppdragen. Och jag misstänker att i takt med att man låser upp fler sådana här askar, det finns några stycken, så kommer man få fler sådana tillgängliga att möta.
Så ett redan hjärtligt spel har fått lite mer hjärta.
Precis.
Ja, för en snabb koll på den här, och det här är inga spoilers för det första man typ ser när man öppnar lådan, är det här kampanjkartan. Och på den så ingår det typ 12 stycken sådana här achievement-kort. Så det kommer att dyka upp en hel del till sådana.
Ja, hur många lådor har vi sammanlagt i?
5 lådor. Mm. Men det som är spännande är att 2 av dem öppnar man genom den här kampanjkartan. Och jag är inte riktigt säker på hur man öppnar de 3 andra. Så det får vi också lista ut.
Då undrar jag också, eftersom att en grej med det här spelet är att man kan spela, för det är inte ett legacy-spel utan det är ett kampanjspel. I legacy-spelet, det konstaterade vi i förra inspelningen, i ett legacy-spel så gör vi permanenta förändringar. De här förändringarna är inte lika permanenta. Men är inte öppnandet av lådorna permanent?
Ja och nej. Om vi fortsätter då är det liksom bara haka på. Så nästa gång vi sätter oss och spelar så kollar man, då har vi ett eget sånt här kampanjblad och då kollar man vilka delar som är upplåsta för oss. Om man skulle spela det här spelet med en annan spelgrupp som inte har kommit lika långt, då får man bara se till att den spelgruppen spelar med de komponenter som är tillgängliga för dem. Så det känns relativt lätt att liksom se till att, ja, man har rätt antal komponenter i spel när man sätter sig.
Men det betyder ändå att vi har berövat nästa grupp från den här Kalle på julafton-känslan som Kalle hade här. När vi,
ja, fast vi kan ju lägga ner just de komponenterna i lådan igen och så får någon annan
öppna dem.
Ja, men typ. Absolut.
Ja, det finns också en innehållsförteckning med här som visar vilka saker vi ska packa ner igen.
Ja, det vi kan nu när vi nog snackar lite grann om just det här samarbetsdelen. Jag hade lite frågetecken innan vi spelade. Jag har kört, det kan vi också säga, det här är baserat på ett digitalt spel med samma namn. Och jag har spelat det ett antal timmar och tycker det är supermysigt. Det jag var lite så här fundersam på inför det här spelet, och jag är fortfarande inte säker på vart jag landat i det, är att jag tyckte att det kanske kändes lite restriktivt i det att på sin tur, i alla fall i det här första kapitlet, så har man 1 av 2 val. Antingen lägger man upp en ny landskapsbricka för att fortsätta landskapet eller en ny uppdragsbricka, och det finns väldigt tydliga regler för när man får göra en av de 2 sakerna. Så det upplevde jag kanske skulle vara lite restriktivt och kännas lite inhämmat i vad man får göra på sin tur. Och den andra är att det kändes som att spelet, om man nu snabbt ska förklara vad alfaspelare problem är för någonting. Att i samarbetsspel, om en person går verkligen in och vill styra och ställa och bestämma över någon annan för att den tycker sig ha kommit på den bästa lösningen, så kändes det som att i det här spelet så fanns det en väldigt öppen möjlighet för en sån person att ha åsikter.
Ja.
Hur känner ni att det gick i partiet? Känner ni att de svagheterna eller liksom delarna av spelet fanns där, eller var det helt oberättigat?
Jag kan hålla med om att det finns den möjligheten i det här spelet, precis som i många samarbetsspel, för en alfaspelare att gå in och ta över lite. Mm. Med det sagt så tycker inte jag det nödvändigtvis är en svaghet i spelet, utan kanske mer en svaghet i din kompisgrupp.
Ja.
Så att det är den som behöver bytas ut i så fall.
Jag är beredd att hålla med. Rent generellt så är det väl ofta, liksom, då får man ta ett snack i spelgänget.
Jens håller med om att han behöver byta vänner. Jag och Kalle hoppas att det inte är vi.
Nej. Vi får se vilka som är med i nästa avsnitt av
Hörspelet.
Eller se fram emot nästa avsnitt med inslaget Vi recenserar dina kompisar.
Ja, men precis. Det är bara att skicka in insändare så går vi igenom.
Mm. Men min upplevelse är lite mer att jag har faktiskt bara råkat ut för alfaspelare ytterst få gånger. Mm. Ibland betyder det att man själv är alfaspelare. Mm. Men jag hoppas att det inte är så. Som ni hör är mina medspelare väldigt tysta just nu.
Vi törs inte säga någonting annat.
Men det har hänt ändå. Vid två tillfällen tror jag. En gång, och båda var olika typer av pandemikspel.
Mm.
Eller den typen av, ja, pandemic har ju blommat ut i att man använder liknande mekanik och släpper med andra teman.
Ja, det finns en hel uppsjö av just pandemic. Pandemic-familjen har växt sig stor.
Ja, och det ska de ha. Men den första gången jag har varit med om alfaspelande, det var någon som kan spelet väldigt bra. De har spelat liksom pandemic in i alltså så himla mycket och var lite ah, nej, men du och liksom satt och optade i hjärnan. Den andra gången det var original pandemic och sen så har jag spelat Rome pandemic eller Fall of Rome.
Mm.
Ja. Och där så mötte vi möttes vi av en alfaspelare, och det var baserat på, min analys är att det var baserat på både att vi var någon spelare till och lite ojämnt i spelarerfarenhet, men framförallt att det fanns mer strategiska element.
Mm.
Så min känsla är att det är mycket strategiska element som kan öppna upp för alfaspelaren att slå rot.
Mm.
Jag tycker att det här spelet, Dorf, fortfarande är på sån guldnivå att jag inte riktigt ser risken.
Nej.
Men hur många spelare kan vi vara på det här spelet?
Upp till 6 personer.
Då kan vi börja se risken. För vi maxar, det är bara när jag har maxat antal spelare som jag har upplevt det här också.
Ja, för det var den andra liksom frågetecknet eller orosmolnet jag kände inför det här partiet, eller inför den här diskussionen snarare, eller för spelets skull, om man ska försöka lägga känslor i spelet, eller lägga ord i spelets mun. Jag vet inte om jag vill spela det här på 6 personer.
Det vill nog inte jag heller faktiskt.
Jag är beredd att säga att under inga som helst omständigheter.
Nej, för att det är så, liksom på sin tur gör man inte jättemycket.
Nej.
Och att då sitta och vänta på 5 personer som också ska liksom diskutera och lägga ut sina brickor och bygga det här landskapet. Jag tror att jag skulle känna mig rätt distanserad till spelet.
Det kan jag nog hålla med om. För jag tänkte säga att det finns nog omständigheter då jag skulle kunna tänka mig att spela det här på 6 personer. Och det är ju så att jag har, vi har pratat om det här off mic förut, men mitt spelbibliotek är lite mer uppbyggt för att lura in icke-spelare i brädspel. Jag har mycket så kallade gateway-spel, alltså nybörjarspel.
Du är den artigaste av oss när det kommer till vilka spel du väljer att ha i din samling.
Det är ett snällt sätt att se det på, tack. Och då kan jag tänka mig att om alla i spelet är nybörjare och jag sitter på händerna, då kan jag tänka mig att det skulle kunna funka. Det kan bli fullkomlig kaos, för att ingen är bekväm. Men jag tror att man behöver vara på samma nivå.
Ja, för att, nej men absolut, jag håller med om det. Och det är jag också funderat på, eftersom det inte finns vad vi än har upptäckt, och jag tror inte heller att det kommer finnas ett sätt att egentligen förlora spelet på. Utan det är egentligen bara hur man vill få så många poäng som möjligt, så att man kan ta så många steg som möjligt på den här kartan och låsa upp så mycket saker som möjligt. Det är egentligen det som är den här övergripande progressionen i kampanjen. Men det, jag tror inte det finns något sätt att egentligen förlora på. Så att det blir ju då lite mer av ett mysspel. Så man, jag tror att 3 personer är nog max antalet. Ja. Jag tror inte att jag kommer vilja spela det här själv. Att det, om jag ska spela...
Går det att spela solo?
Ja, det går, det är 1-6 personer. Och som för ett solospel, då vill jag antingen ha mer äventyr och mer liksom inlevelse, eller så vill jag ha en större utmaning. Jag kanske ger det ett försök någon gång, men jag är i alla fall inte lockad av tanken att sätta mig som ett solospel. Nej. Så 2 eller 3 personer tror jag är rätt liksom lagom för min del när jag kommer till det här.
Ja, jag är inne på helt samma spår. Jag skulle bara vilja spela det här på 2 eller 3 personer.
Ja.
Men på de 2 spelarantalen så tror jag att det skulle vara lysande.
Mm.
Jag tyckte det var supertrevligt på 3. Jag kan tänka mig att det är lika trevligt på 2. Det kanske säger något om mig helt enkelt. För det är ett väldigt mysigt spel. Och jag myser kanske helst inte i större grupper än så.
Nej men jag kan förstå känslan. Jag tror också att det här är ett perfekt spel. Om man liksom så här, sitter och har ett litet samtal runt om. Sitter och fikar lite grann. Sitter och liksom, som sagt, har det trevligt. Om det är det som är målsättningen med spelkvällen, perfekt spel. Om man vill så här, krossa sina motståndare, fel spel.
Ja.
Och det skulle jag säga generellt med samarbetsspel.
Ja, det är kanske lite dålig insikt.
Ja, precis, om man vill krossa sin motståndare, ja, rekommenderar jag något annat spel i första hand än just samarbetsspel. Jag är inte lika pepp på att spela 2 på den här. Det kanske säger, om det här med 2-3 för er säger någonting om era inställning till sociala sammanhang, så kanske det säger något om mig. Jag tänker 3. Jag tyckte 3 var supermysigt. 3 eller 4 tänker jag. Jag tänker att 4 skulle kunna vara jävligt nice.
Ja.
Men det kanske är för att jag spelat Carcassonne på 4 vid tillfälle och tycker att det ändå kan vara väldigt mysigt.
Ja, men skillnaden är ju då i Carcassonne så har ju den här... Men det blir... Ja, det skulle vara spännande. För att Carcassonne, eftersom det är en person som vinner på slutet, så är det en annan typ av liksom...
Dynamik.
Ja, precis. Dynamik är ett bra ord.
Mm.
Det är lite mer puls, lite mindre mys.
Ja, jag har funderat på det här. Och jag ska se om sambon är sugen på spelare. För att hon tycker väldigt mycket om att lägga pussel. Jag är inte jättemycket för pussel, men jag tror att det här kan vara en väldigt bra liksom brygga mellan personer som tycker om att lägga pussel och personer som jag som inte liksom lockas av det. För att det är egentligen som att lägga ett pussel och sen räknar man poäng i slutet.
Det är ju det jag känner att vanliga pussel saknar. Man får aldrig några poäng i slutet.
Nej, det liksom...
Och man får inte öppna små lådor.
Nej. Utan man får liksom en låda och så en bild på Jämtland.
Ja, och sen är det inte så värst. Nu ska vi inte klanka ner för mycket på just pussel. Men,
jag tror du skulle säga Jämtland.
Nej, men Jämtland är fint. Men det är inte så värst stor. Det är inte så att man dagen efter, i alla fall inte för min del, sätter sig och lägger samma pussel en gång till.
Nej.
Men jag skulle, alltså det här absolut, jag kan ju spela det här liksom igen på studs eller imorgon. Och sen blir det lite variation, man får göra lite nya angreppssätt på spelet.
Ja.
Jag tyckte vi var lite inne på det, men vilka tycker vi att spelet är för då?
Mm. Alltså regelboken, om vi startar i liksom komplexitetsmässigt och tar till sig spelet, så är det inte alls svårt. Det fanns en liten detalj som jag tyckte var lite knepigt formulerad i reglerna, men sen när man satt med spelet framför sig så klickade det väldigt bra. I övrigt superlätt att liksom komma igång och spela. Så att det är en låg tröskel in i spelet.
Och jag kan stoppa där och bara göra en rättelse för de som tittade på, lyssnade på regelgenomgången.
Att jag kan ju göra den rättelsen eftersom det var jag som begick misstaget. De här uppdragen som finns på utspritt i spelet kan till exempel säga att man ska ha 5 stycken hus som hänger samman. Och jag tänkte då att det var enskilda hus som visas på illustrationen på brickan som gällde. Och det var det inte, utan det man ska knyta samman är 5 stycken brickor som har hus på sig.
Ja,
och
då kan väl vi säga... Tack säger jag. Jag vet,
ja, varsågod.
Ja, tack igen.
Det är ett samarbetsspel.
Ja, precis. Så jag tar åt mig äran, det är det samarbetet betyder för mig. Men då segwayar vi tillbaka till vem spelet är till för.
Ja, så, som vi också varit inne på, de som vill ha konflikt i spel, de som vill liksom vinna över motståndarna, absolut inte. Men jag tänker också...
Det finns spel för er också, det är bara inte det här spelet.
Nej, men precis. Men det finns också inom samarbetsspel så finns ju de som vill ha mer ångest, misär och liksom svår mod. Och även där går det ju här spelet helt bort.
Ja, nej, här var det ju mysigt varje gång man fick vända upp någonting.
Ja. Och sen tänker jag också, om man liksom börjar med att eliminera, det kanske är fel väg att gå, men spelet är inte heller till för personer, för jag vet att det finns många som stör sig på att målet med ett spel är att uppnå en liksom bästa poäng.
Mm.
Att det känns så här oengagerande, att det enda man gör är att försöka knäcka sitt eget rekord. Att det inte finns någon liksom inbyggd utmaning i spelet. Och det finns det inte än i alla fall. Det kanske låses upp någonting i kampanjens gång, men jag tror inte att det finns någon direkt fail state. Så att spelet är väl egentligen till för den då som vill ha ett mysigt, trevligt, lätt att komma igång med spel där man sitter och samarbetar, lägger ett pussel tillsammans som blir en väldigt trevlig landskap. Och sen kan man ha lite diskussion runt bordet samtidigt.
Ja, ja men precis. Det är definitivt ett spel som man kan småprata. Man måste inte vara i spelet hela tiden man spelar.
Nej.
Däremot tror jag att man vill det, för det är lite gosig stämning i den här, det är den här romantiska feelingen i Dorf.
Ja, precis. Vi listade ut, eller som sagt, Kalle förklarade för mig och Åsa att Dorf betyder by på tyska.
Jag tror snarare var, jag googlade medan Kalle var tillbaka och samtidigt som jag öppnade munnen och sa, Jöns, titta, det betyder by, så sa Kalle, jag vet att det betyder by.
Ja, just det. Ja,
så att, hade vi bara väntat några sekunder hade vi fått svaret, så hade mina tummar sluppit googla.
Mm. Jag uppskattade att i Jens version av händelserna så var jag bara kunnig och i din så var jag hemsk.
Nej, i din var du frånvarande. Ah. I min var du frånvarande. Så.
Men om vi återgår till spelet, är det någonting vi liksom tyckte om speciellt mycket? Var det någonting vi saknade?
Vi har ju varit inne ganska mycket på myskänslan och det är väl det jag gillade. Jag sa det medans vi spelade att det är så himla trevligt med ett Carcassonne när man inte blir arg när Jens lägger en bricka.
Nej men precis, det kan ju också...
För att man har diskuterat tillsammans vart han ska lägga den.
Ja, jag kan bli arg på mig själv i Carcassonne. Shit, alltså vad dåligt jag la den här brickan. Så att det slipper man ju också här när man kan dela bördan.
Ja, jag gillar det. Jag brukar generellt sett vara skeptisk mot samarbetsspel. Det brukar inte vara något jag dras till.
Nej.
Men det här, ja.
Men var det just liksom myshetsfaktorn som sänkte trösklarna?
Ja, jag tror det. För att jag tror att en av grejerna som avskräcker mig från samarbetsspel är att i spel där det finns... Där man ska vinna över någonting eller där det är liksom ett tyngre, mer ångestfyllda samarbetsspel så känner jag alltid att om jag gör fel grej så pajar jag för alla.
Ja, vi har haft en diskussion om Hanabi till exempel.
Ja, det kan stämma. I det här spelet så var den känslan frånvarande för att det fanns inget misslyckas så, utan det handlade bara om hur högt upp vi skulle komma på en tabell, och speciellt första spelet så har vi ingen referens för vad som är bra och dåligt.
Nej. Nej, och Åsa, du som är lite kanske mer samarbets... jag tror du spelar flest samarbetsspel av oss.
Jag kanske uppskattar det mest också, jag vet inte.
Jag vet inte, alltså jag har ju lite grann halkat av samarbetsbanan.
Du och jag brukade spela mycket samarbetsspel i begynnelsen. När
jag
det
vet inte
sig.
Riktigt varför jag inte spelar lika många, kanske inte har lika, saksamma.
Jens kan få filosofera på den.
Ja, precis. Ja. Men du som är vår samarbetsexpert.
Oj, nu blev det
stora trumman.
Ja, stora trumman, verkligen. Jag fick en samarbetsinsikt här medan Kalle talade. Jag tackar för den. Jag tycker väldigt mycket om samarbetsspel.
Mm.
Bland annat för att jag tycker om att babbla, säkert. Jag har säkert med saker att göra.
Mm.
Och för att jag tycker om, ja men att liksom jobba på saker tillsammans och få ut så här, nå någonstans ihop tycker jag är ganska trevligt. Och som du sa, Kalle, det finns många samarbetsspel där det liksom finns någon sorts tidsbegränsning. Att vi ändå jobbar mot någon form av mätare. Det brukar finnas, i de flesta samarbetsspel brukar det finnas ungefär 3-4 sätt att förlora och ett sätt att vinna.
Mm.
Det är en stress som jag tycker om. Men jag inser att frånvaron av den stressen är vad som ger det här spelet, för mig i alla fall, en sån myskänsla.
Mm.
För att den enda som begränsar oss är att spelet tar slut när antal brickor är slut. Men vi kan inte förlora.
Nej.
Utan det handlar bara om att optimera liksom, hur mycket... hur många poäng kan vi få ut av de här sista brickorna? Mm. Det är som att vi liksom vrider ur vattnet ur ett klädesplagg. Snarare än att vi sitter där och försöker få upp så många klädesplagg som möjligt. Vad nu det här var för tävling jag tog den liknelsen ifrån?
Alltså SM eller VM i klädhängning hade ju varit lovande att se. Det finns ju det för, vad heter de här? Extreme ironing finns ju. Där de först klättrar upp på ett berg och sen fäller de ut strykjärnsplattan och sen stryker de kläder i.
Oj, det där är djupt ner i så här Eurosport 2-träsket. Ja.
Det är vår nästa podd.
Nej, men jag håller med. Just det här med ett samarbetsspel där det inte går att förlora kan låta på papper som kanske lite avskräckande, men det var faktiskt väldigt trevligt och lite nytt. Jag har inte spelat så värst många sådana innan och jag uppskattar det ändå.
Och jag måste säga att det här kittlar min Carcassonne-nerv. Jag tycker väldigt... Carcassonne är som en sån här snäll liten kompis som har gått bredvid mig hela mitt spelliv. Mm. Som alltid är mysig, som alltid ligger där på hyllan, redo att plocka fram. Vi är liksom, en sån här nära vän som man vet att man bara kan ringa när som helst. Och ibland har man en liten period där man inte hörs eller ses. Men man vet att när vi väl hörs eller ses så är det som att det har inte gått någon tid alls. Lite så har Carcassonne alltid varit för mig.
Men med din Carcassonne-gäng, skulle du vara sugen på att köra igång en kampanj av romantik med dem?
Jag är inte säker på att jag har ett Carcassonne-gäng, men för att långsamt nå målet, svaret du är ute efter, så tänker jag ändå att när jag spelar det här spelet så får jag den här Carcassonne-feelingen med den här kamraten. Men jag får någonting nytt också. Mm. Jag är nästan redo att byta ut mitt Carcassonne mot det här.
Och är du sugen efter att ha sett vad vi låste upp i den första boxen?
Till skillnad mot Kalle så berör boxen mig inte särskilt mycket. Jag ber om ursäkt om det här kommer påverka vår vänskap, Kalle.
Nej, inte alls faktiskt. Jag är ganska glad att få ha den lilla glädjen för mig själv. Jag kommer komma tillbaks till det senare också i mina poänger om varför jag absolut kommer att spela det här spelet igen och antagligen kommer att skaffa ett eget ex också.
Ja, men för att jag är inte en expansionsmänniska. Och jag tror att det är det som gör att de här små boxarna berör mig inte så mycket. De stör mig absolut inte, men de berör mig inte sådär emotionellt som de gör Kalle.
Men vi har ju kört igenom Pandemic Legacy.
Ja, inte någon.
Nej, ettan och tvåan. Och fick du, för i den så blev jag att du tyckte det var väldigt kul att öppna och se vad är nästa twist.
Det är sant, men det var lite annorlunda. Jag ska snabbt försöka komma på varför det är en skillnad för mig. Mm. Men jag tror att just nu, det kan vara för att jag kopplar Dorf så mycket med Carcassonne som gör att jag mer får en expansionskänsla av de här små gulliga lådorna än vad jag får en legacy-känsla.
Mm. Jo, alltså Pandemic-spelarna är ju också mer uppbyggda på liksom en story-mässig twist.
Ja, precis. Det twistar och det ger möjlighet. Där klättrar man på ett annat sätt. Här sitter vi ju bara och liksom myspusslar och så får vi poäng i slutet som en bonus. Och sen får Kalle öppna en låda.
Ja, precis. Och öppna låda, det är ju som sagt, det är en av grejerna som kommer dra mig tillbaka till det här spelet. Att vi har fått öppna en liten ask och det finns löfte om att få öppna flera. Det är en av grejerna, det tycker jag jättemycket om. En känsla av progression som också innebär så här, och du får dessutom nya grejer att leka med som passar inom ramen för den här redan jätteroliga aktiviteten du har gjort. Det här är... Det är så här 9 av 10 spel för mig redan nu, känner jag. Jag tyckte jättemycket om det här. De grejerna som drar i mig, som får mig, eller liksom som gör att jag vet att jo, men det här kommer jag återvända till. Dels den grejen då, som vi redan har pratat om med askarna. Det är att när man tittar på den här highscore-tabellen då, som avgör hur mycket framsteg på kampanjkartan vi gör. Vårat parti som vi har spelat nu precis innan podden, jag kände att så här, wow, vi nailar det här. Vi får ju massor med poäng. Vi får ut massor med uppdrag. Vi avslutar dem, det går jättebra. Och vi befinner oss på den typ nedre femtedelen utav den här tabellen av mängden framsteg man kan göra. Så att det ger mig någonstans insikten att så här, okej, vi kommer låsa upp grejer som gör det möjligt att göra ännu mer i det här spelet. Ja. Och jag är också, precis det som Jens pratade om, att spelet inte var för människor som tycker att highscore-jakt är tråkigt. Det är ju det absolut bästa jag vet, att jaga highscore.
Ja, för vi hamnade på plats nummer 6 av typ 30 tillgängliga. Så att det finns en del att klättra.
Men det var också bara på ett spel.
Ja.
I samma hastighet så är vi ju ganska snabbt på toppen i teorin. Mm.
Ja, precis. Om vi ökar, om du tänker att man ökar liksom varje gång med 6 stycken steg.
Ja, är det inte så det funkar?
Nej, jag vet inte. Det beror lite grann på hur mycket mer... För vi, de här nya sakerna vi har låst upp kommer ju tillåta oss att få tjäna poäng på lite annorlunda vis. Men då måste vi också opta och maxa dem för att klättra liksom lika snabbt uppåt. Och jag tror att det kommer bli lite tight.
Ja, det kommer kanske inte riktigt bli så lätt.
Men det här är en liten parentes och... jag vet inte, någon med lite bättre kompetens och utbildning kanske får gå igenom den här. Men när jag har läst igenom lite snabbt så de nedre, vi hamnar till exempel på Actress. Över den så finns det Landlady, 2 steg upp Farmer's Wife. Och sen är det liksom mer manligt kodade. Ända tills dess att man kommer till de 2 översta. För den allra längst upp är Empress, så har vi Crown Prince och sen Baroness. Men de i mitten är lite mer manligt kodade grejer. Och som sagt, det är en liten bagatell. Men den kan ju ändå vara värd att analysera för de som vill det.
Det var väldigt intressant faktiskt.
Mm. Mm. Men sen finns alltså, jag menar... nu ska vi se vart den befann sig. Ungefär lite under pallplats så att säga. Så har vi Balloonist. Och vi har saker som... Inventor, Photographer och Ringmaster. Så att det är inte en helt hierarkis i sin traditionella benämnelse.
Hur skulle vi översätta balloonist? Ballongör?
Ja.
Ballongare. Ballängre.
Balläng.
Men Balläng. Det låter som att vi allihopa är sugna på att spela mer.
Ja,
det är bara snabbt säga det då för att sammanfatta vad jag sa. Att det är så mycket med det här spelet som drar i mig. Min omedelbara impuls, som Jens var inne lite på förut, är att så här, kanske nu snart på en gång på tåget på vägen hem spela igen snart. Jag tyckte jättemycket om det här. Tror att det här är definitivt ett spel som kommer passa mig att köpa ett eget ex av och ha och spela hemma med min partner. Då.
Mm. Jag är också sugen på att köra med sambon eftersom...
tycker sagt, det är lite sambo-humblebrag här.
Ja, men du har ju också en sambo.
Jag har ingen...
Nej, du har inte en sambo.
Vem är det jag bor med?
Du
vem
har är det som bor här? Någonstans. Vad blir det? Blir det en särbo?
Nej.
Ja, vi ska inte... Vi bor inte i samma land. Precis, vi ska inte hålla på att sätta labels på saker som man inte vill sätta labels på. Men om vi ska återgå till min sambo så är det inte alls en humble brag. Jag vet inte vart humble part of it befinner sig. Ja. Vi har lagt lite pussel. Hon tycker om rätt mycket att lägga pussel. Jag börjar liksom värma upp för idén. Men det här tror jag skulle passa oss väldigt bra att göra tillsammans. Att det blir typ som att lägga ett pussel och sen får man låsa upp lite grejer till nästa gång. Och så lägger man ett nytt pussel.
Med det sagt, är det något vi saknar?
Nej, jag vet faktiskt inte. Jag, eller så här, innan vi går in på den biten så vill jag bara göra en kort koppling tillbaka till det digitala spelet. För att jag har spelat det, Kalle har koll på det och Åsa visste inte om att det fanns.
Jag visste inte att det fanns, nej.
Så att det
jag har bara roat med att säga Dorf ungefär hela spelet.
Ja, det är liksom vad mer vill man ha utav livet. Jag tycker att det är en väldigt, väldigt, väldigt bra implementation av den känslan jag fått av det digitala spelet. Jag tycker de har lyckats väl med att översätta det från digitalt till analogt. Men det var också första gången jag spelade digitalt så kände jag att det här är ju ett bred spel. Så jag är inte heller förvånad över att de har lyckats med den överföringen. Men jag är mer sugen på att sätta mig och spela det här igen än vad jag nu är att åka hem och spela det digitala. Och det kanske främst är för just den liksom styrkan analogt spelande har för min del. Vilket är liksom att man får spela med kompisar runt bordet.
Ja. Kraften av vänskap.
Ja. Betyg?
Ja. Precis.
Liknelser?
Jag tror att jag kommer nog hålla mig fast vid det jag sa tidigare. Att jag ser framför mig this is the beginning of a beautiful friendship.
Ja. Så lite Toy Story 1.
Jag vet inte vad det betyder ens.
You got a friend in me.
Ja, right. Det var en specifik låt där.
Den är väl från ettan?
Ja, jag tror det.
Jag började ifrågasätta om jag var en cowboy nu. Och om det var cowboyn som är min sambo som jag inte visste fanns och sånt.
Nej, det var inte vi det. Får se hur det går med den där imaginära sambon.
Ja, jag kommer gå, springa runt och leta efter den där personen. Jag vet inte vem det är. Lite läskigt. Men ja, jag tänker att it's a start of a beautiful friendship. Jag ser att det kan vara så att det här kan komma och byta ut mitt Carcassonne. Och jag, just den här potentialen av den här bästa vännen som man vet att man kan ringa upp när som helst och allt kommer vara som att vi inte haft något avstånd alls. Den känslan får jag.
Jag lägger mig på min 1-10 skala på 6,5 som första poäng, vilket är lite lågt. Men,
ja, det tänkte jag på också.
Egentligen är det, jag har också en liten så här, man använder typ aldrig 1-4 i en 10-gradig skala, utan den är ju egentligen liksom 5 och uppåt. Sak samma. Första intrycket är 6,5, men jag tror att han har stor potential att växa ordentligt med achievement-korterna, så att man får ytterligare en sak att liksom fokusera på och fundera på när man spelar spelet.
Jag känner mig lite kränkt av din 6,5, tror jag. För fick inte Scout 7?
Ja, jag vet inte vad det har med saken att göra.
Att jag inte är lika förtjust i Scout. Det här, jag tar det bara personligt nu, tror jag.
Men det är bra, vi bygger upp en sånt där Marvel-universum-liknande crossovers mellan de olika avsnitten. Så att om man missar referensen så får man gå tillbaka och lyssna på Scout-avsnittet och försöka lista ut vad det är vi snackar om. Jag är lite osäker själv, så jag kanske får sätta mig och lyssna på det.
Men jag tar ju sockrarsnittet då lite grann, för jag betygsätter det här någonstans på dess potential. Jag tycker det är ett 9 av 10 för mig. Jag vet att det här är någonting jag kommer spela mer. Så att jag ger det egentligen nästan bara utrymme för att sjunka då. Jag har svårt att se att det kanske skulle vara ett 10 av 10 spel. Men det är egentligen hårkliverier så. Däremot så tycker jag det var fruktansvärt roligt. Och jag kommer vilja köra färdigt åtminstone en hel kampanj. Och betygsätter det här helt enkelt på hur kul jag tror att det kommer att bli.
Det är det första så här Grand Slam-spelet vi har kört där alla är sugna på att liksom skaffa det eller spela det fler gånger?
Jag tror det. Det är vår starkaste hittills, skulle jag säga.
Ja, då man får ta det för vad man vill. Ja. Eller hur säger man det på
svenska? Jag har ingen aning om vad du försöker säga.
Nej, inte jag heller.
Ta det för vad det är.
Ta det för vad det är, precis. Det var det vi försökte säga.
Vi kommer analysera det vid sidan av. Men är vi redo att avsluta?
Ja.
Vad säger ni? Ska vi spela en gång till?
Ja.
Då tror jag att vi kommer göra det. Så till lyssnarna säger vi tack så mycket.
Fridens.
Den här podden har spelats in i samarbete med Dragon's Lair Stockholm och spelföreningen Smash i Huddinge. Och Efterspelet finner du där poddar finns. Vi finns också på Instagram. Där heter vi Efterspelet podd.
Med 2D, eftersom bilderna man lägger upp på Instagram är i 2D.
Vi har tänkt till. Fridens Lilja, hörni. Tjing hej!
Hej då!